Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja då, hör du mig bra då?
Hör det kanon.
Bra. Calcio Amore är det ni lyssnar på, och det gör ni sannoliken rätt i detta, ska vi säga. Ja, ett jävla sorgebarn som har skumpat runt på fotbollens azurblå himlar under det, ja, liksom oregelbunden tid. Kom inte riktigt ihåg hur det började. Jag hade ju någon sportpodd där, Antonio, på där jag intervjuade curlingstjärnor och Patrik Ekvall och Gurra G och lite annat och massa folk som om alla möjliga grejer. Så tänkte, fan, ja, vi måste ju ägna oss åt det vi brinner för. Och då är det ju italiensk fotboll man brinner för och som man är så jävla nära. Och då blev det så att då störtade Calcio Amore och så körde jag den ett tag. Och så gick det väl till en viss gräns, till en viss del som allting annat. När det inte finns resurser så får man ju kämpa och kämpa och kämpa. Men med det sagt kan man ju säga att bifallet och responsen har ju varje gång och hela tiden av alla som lyssnar och följer varit fantastisk. Utan den hade man ju inte orkat en kvart liksom. Sen så, bara för att dra en kort historia ännu kortare, så hade vi... jag körde på ett tag, höll upp under en lång tid. Och sen så klev Nathalie Salomonsson in och körde lite grann. Nu är hon lite vad ska vi säga, dragit undan under en period med lite sjukskrivningsgrejer och sådär. Och försöker att vila upp sig och återhämta sig. Och jag också kan säga är den som borde ha sjukskrivit, man ska säga. Jag är jävligt rörig. För att bara förklara. Ja, men jag tycker det är kul att dra igång, tycker det är kul att göra grejer, tycker det är kul att prata som ni märker. Men när det ska dras vecka ut och vecka in och det inte går att leva på det, så tycker jag det är tufft. Sen så dyker en tanke och en blixt upp från inte någon klar himmel, men från en halvklar himmel. Och då är det ju Antonio blixten som står ner. Och då tänker jag så att då kan ju du från nedslaget av blixten arbeta upp till himlen där du befinner dig och förklara vem du är och hur det här gick till.
Stort tack Marcus. Antonio Matanovic med i podden här ihop med Marcus Birro i dagens avsnitt. Vem är jag? En kille från Göteborg. Driver en annan podd vid sidan av och där har jag haft Marcus Birro som gäst. Och där började vi snacka lite italiensk fotboll. Vi skulle snacka svensk fotboll, men jag tror vi la en halvtimme till att prata Serie A. Någonting väckte inom mig där igen att det är något jag har saknat i mitt liv. Serie A har varit en liga för mig som... Alltså jag har följt den sedan jag var liten. Jag är den här Uno Cruz Due-generationen med Don Tomasso och allt detta som var på TV3 på den tiden. Och Serie A har jag alltid älskat. Jag har alltid följt Serie A och jag är väldigt glad över att få följa Serie A ännu mer nu ihop med er som lyssnar och få prata italiensk fotboll. Jag har saknat det i mitt liv och jag är glad att kunna tillföra mer italiensk fotboll i livet för mig, för det är en liga med passion och det är fotboll för mig.
Du har ju annars en koppling till ett visst Göteborgslag kan vi säga, IFK Göteborg, va?
Så är det.
Varav podden handlar om det också kan vi säga.
Precis, och det blev Serie A istället, det var episkt.
Ja, det var fint. Men jag har ju också den där, jag brukar köra den så ofta jag kan bara, att det är ju Balkanfolket som håller italiensk fotboll vid liv i Sverige. Ligger det en del i det?
Ja, men det gör det verkligen. Alltså jag själv är från Biskopsgården och jag menar vi är många där från Balkan också. Så det blev ju mycket seriasnack hela tiden på rasterna, konstant. Jag är ju den enda, tror jag, i den stadsdelen som har Parma som mitt lag. Jag tycker att alla verkar hålla på Inter där ute. Och Parma har aldrig varit varmt om i hjärtat sen det laget man hade på den tiden med Zola, Chiesa, Thuram, Buffon, Dino Baggio var en kille jag var svag för redan då. Så höll man på med sådana otroliga spelare som kom till det laget. Lite av den där underdogen, liten stad, liten ort, men som kämpade sig kvar och var där och förgyllde ner liga. Nu är det som det är, nu är de inte i Serie A. Jag får följa dem i Serie D. Det är en klubb som har tagit hand om på sitt sätt och mår som den förtjänar utifrån det.
De har ju, ska vi säga, en svensk målvaktstränare numera.
Just det, precis.
Det var Matt Elvendal där som var Norrköping landslaget som de faktiskt raggade ner. Så han tränar ju Buffon numera som också är tillbaka i Parma.
Jajamän, till slut kom han hem.
Ja, det är en otrolig grej alltså. Vi hade ju Anel Avdic, sportjournalist på Expressen, också Balkan. Balkan, det låter lite slarvigt att man Balkan är väldigt många länder. Om en vecka kan det vara ännu fler och sådär. Liksom, du vet, det är jävligt trappnummer man har, men du vet, det är tajt. Men då för han har varit nere i Sarajevo på semester i sommar. Jag frågar honom så här, är det fortfarande där intresse för Serie A runt omkring? Eller är det bara jag som har fördomar om att det är människor därifrån? Men det han berättar, där är Serie A är ju fortfarande stort där nere.
Ja.
Och det är det.
Ja, men det är det. Och det, tittar man på ligorna där nere, det är ju ändå... Ligorna i Balkan, om man tar speciellt den serbiska och kroatiska ligan, det är ju en hel del talanger som går från den ligan över till Serie A. Man har haft den relationen sedan innan och det är många som etablerar sig och gör det väldigt bra i italienska ligan. Så det är tät bevakning. Kroatien älskar man också Serie A och följa fotbollen där. Och det finns ju en hel del kroater som spelar i Serie A. Och det är en liga som uppskattas och respekteras. Det finns en historia och man respekterar historien otroligt mycket runt om i södra Europa. Det finns alltid en kraft i de här klubbarna som lever kvar. Och det är ju fortsatt storklubbar i den europeiska fotbollen. Så är det ju bara.
Mm. Hur, två frågor då. Liksom. Hur var det i Sverige att följa Serie A? Prata om Unicus Due, för det har ju också gått... Vi är en del av, en liten del av det, alltså den mediala rapporteringen kring Serie A, den har ju gått upp och ner. Jag var ju på Expressen när Zlatan var i Milan och då fanns det ju helikopter för att åka ner för att träffas och sen försvann han till Paris och hela jävla. Alltså hur har det varit att följa Serie A i Sverige och hur har du bibehållit elden så att säga?
Nej, men det är egentligen tack vare den omgivningen man är med, den umgängeskretsen. Vi är ju ett par Serie A-fantaster som älskat det. Men ser man till den stora skaran när man pratar fotboll så är det ju Premier League det pratas primärt om. Men jag har aldrig fastnat för Premier League. Det har aldrig varit en liga som jag har följt. Jag följer till och med mer tysk fotboll istället än Premier League. Men på något sätt så det är ju tack vare omgivningen och vänskapen man har runt sig. Nu får jag ju säga dock att om man jämför... I yngre ålder så följde jag i Serie A mycket, mycket tätare än under de här senare åren. Det är väl nu på sistone. Jag har hittat tillbaka igen lite grann till Serie A-fotbollen och blivit lite fascinerad över vad som händer där nere. Och på något sätt också, corona gjorde lite grann att jag hittade tillbaka där med. För jag blev fascinerad över hur påverkar, hur mår den italienska fotbollen när det väl krisen, en nation mår dåligt som Italien blir påverkad utav corona. Och velat sätta mig in i det. Och... Det är på något sätt, det har gått lite i vågor, men jag känner att jag hittar hem igen.
Italien är ett land som är ett väldigt, väldigt vackert land. Det är ett fantastiskt land, men det är också ett jävligt svårt land att leva i. Ett besynnerligt land på väldigt många sätt. Men de har en egenskap och det är att när de ställs inför väldigt allvarliga kollektiva utmaningar, om det så var tsunamin där det var många italienare som var inblandade, så hade de sina, du vet, italienska militärplan landade innan folk hade vaknat i Rosenbad till exempel. När det händer saker så blir de jävligt effektiva. Om vi överför det till en fotbollsnivå så kan vi ju minnas alla liksom att de mästerskapen 82 till exempel hade man en Paolo Rossi som var avstängd för spelskandal som egentligen skulle vara borta över VM till någon jävel på förbundet kom på att fan just det, han gör mål, ja, han behöver nog vara med vid VM. Vi går in på ett extra möte imorgon för korta hans tid så han kan åka till VM. Det var ett jävla liv på dem i gruppspelet 82. De spelade som odugliga apor, löd rubriken. Italien kräks på er, löd en annan rubrik. Det var fullt, det var då som Berzotti införde det som sen blev Silenzio Stampa, alltså att man vägrar prata med tidningar, byggde en grupp genom att skaffa sig, verkligt eller inte, ett motstånd. Alla är emot oss nu, alla hatar oss nu, nu är det jävligt tufft alltså. Sen har man haft på lite olika sätt, har man haft den föreställningen gentemot världen att det är så man bygger grupp, genom att ha ett motstånd av olika slag. Sen om det har varit sant eller rätt eller inte. Som en avslutning där som 06 till exempel. Bara veckor innan VM 06 så hade de i Calciopoli som vevades igång med polisrasser i gryningen runt om över hela Italien. De spelade en träningsmatch och pratat om innan mot Schweiz till exempel. Det hela, alla i Italien ställde sig upp och buade ut det egna landslaget. Och det var diskussioner i tv. Vi ska inte skicka något jävla landslag. Vi har inget landslag. Men fan ska representera den jävla skurknationen i VM och sådär. Sen åkte de över Alperna och gick och vann alltihop liksom. Och Gattuso sa ju det sen, packade in kalsongerna i någon jävla rajintervju, klassiker numera. Han sa det att vi hade aldrig vunnit VM utan Calciopoli. Och det är samma nu med det som hände med pandemin som du är inne på. och allt det där som enade det här laget. Det är en stor bärande anledning till att Italien vinner EM. Det är att vad de har gått igenom de sista två åren. Många europeiska länder har gått igenom mycket, men de har gått igenom kanske bland de som har gått igenom mest och flest. Så det där är, det finns ju ett mönster hela tiden när man ser tillbaka på italiensk landslagsfotboll och framgångar de sista 40-50 år.
Ja, men så är det. Det är en historia. Man har varit med om krissituationer. Det finns liksom någonting i det som du säger när man går tillbaka till krig och liknande. Italien har varit med om mycket. Man enar sig som nation och kämpar som en nation. Och det ser man. Jag är helt med dig. Jag tror inte Italien har vunnit EM annars. Det här slöt samman en trupp, det här slöt samman hela laget, och med en fantastisk tränare där man tror på idén och slöt sig samman tränaren, så gick det rakt igenom hela EM:et, där man till och med kunde rotera utan att det blev gnissel och diskussioner i truppen, utan man fullföljde sin plan som tränaren satte upp och brann för det, och det var det som gjorde skillnaden.
Ja. Ja, och det var, jag fick någon fråga i TV där inför finalen, TV4 Nyhetsmorgon frågade, ja. För det var många som tryckte på att nu är det 50 000 drygt 60, va? Vad fan på Wembley, och det är massor med ängar. Det kommer inte röra dem i ryggen. Så är det någonting som det kommer inte röra dem överhuvudtaget.
Det kommer bara hjälpa dem.
Ja, exakt. Det kommer bara hjälpa dem. Men sen så gör ju England 1-0 efter, vad fan det är, 4 minuter med den här jävla show som stövlar in där. För Di Lorenzo tappar honom på backen där. Och då kände jag väl, ärligt talat, för jag är också bångsvinnare där, då tänkte jag att det där blir fan inte lätt att ha 60 000 aspackade engelsmän, får 1-0 efter 5 minuter, det här kommer sätta sig. Men det gjorde det ut.
Nej, det gjorde det.
De körde liksom. Nej, det var fantastiskt på alla jävla sätt att visa. Så där är vi ju nu. Jag satt och kollade på de här alla kanalerna jag har. Alltså Kesas, Juventus, de mötte Juventus U23 och sådär. Och börjar se de här spelarna i andra sammanhang igen. För alla är ju inte lika sinnessjuka som jag. Jag går in och googlar igen varje dag. Straffarna, olika straffar varje dag. Olika vinklar, hur de firade. Du vet, något italienskt kvarter i Quebec. Satt upp någon kamera på den här lyxstolpen underbart. Och se 10 000 likes liksom. Vi går vidare, försöker släppa EM. Jag har ju svårast i världen att göra det. Men ändå blicka framåt mot Serie A som drar igång. Och med din blick på det och ändå ha med oss det, att det kommer bli ett större fokus på Serie A nu, eftersom det ändå är liksom en mästarliga i den meningen att Mancini byggde sitt vinnarlag med oftast företrädesvis, inte bara, men mycket åtminstone inhemska spelare från klubbar. Jag menar, killar som Spinazzola, Locatelli och några till är ju folk som vi vet vilka de är, som kollar på Italien och Moldavien i november och ser på Parma, Sassuolo i oktober och sånt där. Men vanligt folk hade ju ingen jävla aning liksom. Hur är din känsla inför den här säsongen av Serie A som drar igång, Thierry?
Mycket spännande. Det har varit, silly season är ju i full gång, går ju in i slutspurten här. Man får ju titta lite grann på det från olika vinklar. Vi har regerande mästare Inter som absolut har en stökig sommar. Vi ska komma ihåg att coronan har ju påverkat den europeiska fotbollen i mångt och mycket. Den italienska fotbollen har åkt på ganska tuffa smällar när det kommer till det ekonomiska, att ha en säsong utan publik. Inter som ägs av kineser har ju börjat plöja in pengar för 2 säsonger sedan, när man började värva en hel del spelare. Man tog dit Lukaku, Eriksen exempelvis. Många spelare, stora pengar lades, miljarder investerades. Sen kom corona. Ska man veta det, att kineserna där fick ju stopp. Plötsligt kunde inte de pumpa in mer pengar, för de styrs ju också av regeringen där borta, vilket gör att det blir lite stopp i kranen. Skulderna hos de italienska nuvarande mästarna har ju ökat så mycket, som jag läste en rapport att den var ju uppe på över 7 miljarder kronor hade skulderna nu stigit till. Och nu sålde man Lukaku. Av de pengarna så har man varit tydlig och sagt att 40% ska återinvesteras i spelare, men resten är ju till för skulder. Inter har, det var ju så att man tog in Simone Inzaghi, där man var tydlig till honom och sa att amen, en spelarförsäljning sker ju. Han sålde ju till Paris. Sen är det ganska lugnt. Nu gick Lukaku. Det är rörigt. Nu har man ju sagt att man ska inte göra stora försäljningar. Martinez, var det snack om att han skulle lämna. Nu pratas det istället om en kontraktförlängning. Ekonomin i de italienska klubbarna är inte bra. Många klubbar har tagit stora smällar. Inter Milan har haft det väldigt jobbigt nu under coronasäsongen. Juventus har ju tappat en hel del också. Det är sponsorintäkter som försvinner här också, inte bara publikintäkterna. TV-intäkterna fortsatt starka. Atalanta är ju den klubben som mår bäst. Det är ju en klubb som gör vinst på vinst på vinst. Man värvar ungt, man värvar lite billigare och säljer mycket dyrare. De har på något sätt de senaste säsongerna legat i sin balans där, att man gör stora försäljningar. sakta men säkert har man börjat investera mer i truppen och spelarlönerna går lite långsamt uppåt. Atalanta mår väldigt bra, men det är ett stökigt sillifönster måste jag säga. Vissa klubbar är ändå ganska offensiva. Vi ser ändå en offensiv inställning från Roma som har gjort en hel del nyförvärv trots att man ekonomiskt sett inte mår speciellt bra. Sen är vissa klubbar som är lite defensiven. Det händer inte mycket till exempel i klubbar som Napoli. Vi har inga stora affärer klara där ännu. Men det är klart att nu när Lukaku lämnade till Chelsea, någonting händer ju när de här stora affärerna sker. Då blir det en spin-off. Han måste ersättas med något. Den klubben som säljer ersättaren måste ju sin tur värva in. Så vi har ju de sista 10 dagarna här på fönstret. Kommer det hända väldigt mycket även när Serie A börjar. Och det vi tar med, oss från förra säsongen är ju det att Inter vann ju med bred marginal. Det var ju 12 poängs marginal som man kom för Milan. Så det var ju med, det var en stor bravur. Det var en fantastisk säsong från Inter. Hur de spelade i ligan. Man åkte tidigt ut Champions League. Man kunde fokusera på ligan helt och hållet och tog hem den fullt majestätiskt. Men lite grejer händer där. Juventus börjar ju värva här nu också. Juventus på ett sätt ska ju hitta tillbaks här nu när man har tillbaks en mästartränare. Experimentet med Pirlo höll ju inte. Det konstiga experimentet när man byter ett vinnande koncept till det så fint heter att vi ska spela snygg fotboll. Återigen faller ju det.
Men alla tänker bara så här, men vad fan är det? Det är ju Pirlo.
Jo, men...
Vad kan gå fel?
Jo, men... Det, återigen, det är ju det där ryktet med Pirlo, liksom, att han sitter vid bänken och är världens smartaste människa. Det är ju Pirlo. Men det funkar ju inte riktigt så. Alltså, jag menar, varför ska du byta en spelfilosofi för att det ska se vackert ut om du ändå vinner? Jag menar, att man ville förändra var ju för att man åkte ut i åttondelen i Champions League och så, nej, men nu måste vi spela på ett annat sätt för att vinna Champions League. Men kan ju inte bara ändra med samma trupp. Om du har byggt upp en grund med klubben, någonting som klubben står för att ha sina rötter i, så kan du inte bara plötsligt ta och vända om det och börja prata tålamod sen. Det funkar inte en sån klubb. Säg mig vilka italienare som har tålamod om du håller i en större klubb. Visserligen om du är ett Serie B-lag som ska börja etablera någonting på lång sikt, kan det tålamodet finnas, för du har liksom varit där. Men komma till stora mäktiga Juventus och säga att nu ska vi bygga om, det tar lite tid, det håller aldrig. Det gör ju inte det. Nu är man tillbaka till sina gamla rötter igen. Varför då? Jo, det visar sig att det kommer funka. Och det är klart att Juventus kommer lyfta i år. Helt klart.
Ja. Du kanske hade något annat på din agenda där, men jag tänker lite på Spalletti, den stackaren som kör så här varannat år i Italien och kör sin klubb, inte ner diket, men en bra bit i Maskumshavet, lämnar till Ryssland typ, kommer tillbaka och samma sak. Men han har ändå någonting har han ju, för nu är han ju i Napoli. Mm.
Jag tror Napoli kommer ju, ska ju vara med. Alltså, det är inget scudetto-lag. De har inte varit så speciellt aktiva den här sommaren. Men det är ett lag.
De skaffade en stackaren Juan Jesus, så det är vi alla glada över att vi slipper honom idag.
Ja, han blir ju klar här nu. Men annars ett otroligt lugnt fönster från Napolis del. Jag tror att Napoli kommer absolut vara med. Ska vara med här och slåss om en sista Champions League-plats, ska de kunna utmana om. Men om att jaga någon ligatitel kommer de inte räcka till med. Det tror jag absolut inte.
Vad tror du ser ut i toppen då? Vad har vi för 5-6 lag eller de 7 systrarna som man pratar om i Italien?
Ska man se vad experter säger ute i världen, så är det som så att Juventus är ju faktiskt och många tippare till att vinna Scudetto. Inter 2.
Är Ronaldo kvar då?
Ronaldo blir ju kvar. Jag tror att han blir kvar likt för basket hela den här säsongen för Juventus. Och jag menar, säg vad man vill, Ronaldo gör mål. Ronaldo... Ja. Och jag tror att Ronaldo kommer må bra i detta. Jag tror att han kommer trivas bättre i en kultur där man nu går och pratar om att vinna igen och inte att utveckla någonting. Ronaldo ska ju vara kvar den här säsongen. Juventus, det har ju pratats en hel del i Juventus om hans löneposter, att han är dyr att ha i klubben. Men sen är det ju också som så att det måste ju finnas en klubb som vill ta över den löneposten. Och jag ställer mig tveksam till att någon idag vill lägga de pengarna och lönen på det på Ronaldo. För han är dyr, det är han. Så jag tror han blir kvar. Men han kommer göra det bra. Det är ingen snack om saken. Han kommer göra sina 25 mål i Serie A i år. Inga problem.
Florenzi där var ju Milan. Är han klar för Milan, vet vi det? Eller har vi
han är klar idag, skulle det komma ut bekräftelse att han är klar för Milan. Så han lämnar Roma. Det var ju en affär också. Det kan man ju diskutera om. Roma för mig gör ju ett otroligt...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Konstigt sommarfönster. Otroligt konstig affär. Jag förstår inte hur man kan lägga 400 miljoner för Tammy Abraham. För mig är det helt oförståeligt hur man bränner pengar. För man har satsat jättemycket pengar. Men för mig är det här inga nyförvärv som gör att Roma kommer konkurrera med Champions League. Jag menar på att Roma i bästa fall kan uppgradera sig från Conference League till Europa League. I bästa fall. Men det här jättekonstigt fönster Roma håller på med. Jag är inte alls imponerad. Jag vet inte alls vad de pysslar med där nere just nu och med Mourinho i spetsen.
Nej, jag håller med om det, men jag tror det har att göra med att Mourinho har en vision och det är den han följer och det är det han tror på och det är det han har blivit lovad och han håller det och han kommer inte bli motsagd eftersom de har valt honom. Det kan också vara så att de som har valt honom har varit under jävligt stor press under, ända sedan amerikanerna kom in 2011 i Roma, vilket gör att nu har de den här galjonsfiguren som älskar att vara galjonsfigur, som får betalt för det och som väljer sina spelare som han vill ha. Okej, det kan gå, då är det alla glada. Det kan gå åt helvete också, vilket de flesta som har haft honom i Tottenham tror, inklusive Erik Niva och några till. Det kan gå åt helvete, och då är det han som får flytta, medan de som också egentligen har misskött det här under lång tid får sitta kvar och försöka hitta en ny tränare. Det är lite så där det känns.
Jag ställer mig tveksam till affärerna där. Mourinho har ju ändå en resumé. Han har ett respekterat namn från Italien, från det han gjorde sist nu. Det var ett gäng år sedan när han var i Inter. Vi får se hur taggad han är och hur långt tålamod han själv har egentligen. Men det är som sagt ändå, man har ju värvat från Genoa. Man tog ju också Rui Patricio från Wolverhampton som målvakt.
Det är
ett bra nyförvärv, trygghet i försvaret, men det är stora pengar som har lagts och jag har svårt att se att Roma kommer lyckas i år. Jag vet inte vad de själva har ju som ambition att närma sig Champions League-lagen, att kunna nå de här större intäkterna, men jag säger att det kommer Roma absolut inte klara.
Nej. Vad har vi för annat spännande som väntar? Vi har ju Venezia upp, kan vi bara värt att nämna för dem som inte riktigt...
Det är otroligt, och vilka tröjor ändå. Alltså, jag är så svag för den hemmatröjan. Venezia upp har den här säsongen varit lite aktiva ändå ute i marknaden. Värvar amerikansk birro, då går man värva två unga amerikaner för 100 miljoner kronor. Jag tror Venezia får det tufft. De hade behövt värva lite mer erfarenhet, lite mer tyngd i det hela. Sätta dit någon 19-årig grabb som ska göra den stora skillnaden för Venezia. Jag vill ha kvar Venezia, men jag tror själv att de åker ut tillsammans med Empoli och... I år åker Udinese en gång för alla.
Ja, du vill bli av med dem, va?
Men det räcker nu.
Vadå?
Det räcker nu. Det är sån här lag som ska bara åka ur. De säljer av bra, hela jävla. De klarar sig konstant på något jädra vänster.
Det är riktigt. Atalanta var ju något av europeisk både topp och poplag, ska jag säga. De sista, vad det nu kan vara, 3-4 säsongerna. Har ju lite mer att bevisa nu kanske. Och det är ju, de flesta framförallt vet ju hur bra de är och hur de spelar. kan inte riktigt köra det racet igen, tror du det? Eller hur, vad tror du om Atalanta i år?
Jag tycker de har värvat klokt. Jag gillar Lovato, man tog nu från Verona. Bra spelare som man erkänt. Man sålde Romero här till... Man sålde Romero till Tottenham för stora pengar. Ersa klokt. Och sen också Musso, målvakten. Perfekt nyförvärv från Udinese. Men Atalanta, jag är ju så lite tråkig, men jag gillar hur de jobbar som klubb. Det är strukturerat, det är ordning och reda. Man har en akademi. Ingen klubb som vinner Serie A menar på att ska Atalanta ta nästa kliv så måste man givetvis vara lite grann som de som vinner Serie A, vara lite galna med plånboken och göra de större affärerna. Men Atalanta är absolut en klubb som ska vara med i toppen. Jag tror de slutar trea i år. De kommer inte vinna Champions League, men de kommer göra det bra i Champions League. Det är ett sånt här lag som saktligen etablerar sig. Och de har en modell som fungerar. Jag tycker att Atalanta har en modell som skiljer sig från många italienska klubbar. För Serie A får ju stämpeln att det är ekonomiskt haveri hela tiden i den ligan. Men Atalanta är någonting helt annat när det kommer till struktur, ekonomi och hur man jobbar med sin akademi. En fantastisk resa de har gjort, och de är med i toppen i år igen. Inget snack om saken.
Värt att nämna bara nyförvärv och värvningar är ju Locatelli då, som till sist lämnas av Solo och är väl klar för Juventus. För
något så är det. Lån och Juventus betalar ju inte summan nu, utan det finns då så kallade kravoptioner där de ska då betala efter ett tag till Sassuolo 350 miljoner kronor.
Så det säger också... baserat på vad?
Nej, det är alltså att de lånar honom först och betalar sen. Det är lite grann att man håller i pengarna, och när man gör en sån affär då kan det bli lite grann också att istället för att ni får, säger vi nu, säger jag bara en summa, 280 nu direkt, så ger vi er 350 om ett litet tag så ni får lite mera. Men det säger också lite grann om det ekonomiska läget just nu för många klubbar i Italien, att man kanske inte kan pytsa ut de här pengarna just nu, utan man behöver få in lite grann innan man kan betala till den säljande klubben.
Den tror inte jag att det är en självklarhet att det spelar som Locatelli, som gjorde det bra ska vi säga i Sassuolo. Han var jättebra, han var en av deras bästa spelare. Men det var liksom inte någon Maradona bra där. Så han, alltså han var bra i mästerskapet han, när han kom in, och han blev en skärm. Han skärmade ju fotbolls-Europa liksom. Då det finns ju, jag vet att Djurgården har haft på sin, jag pratade med Kim Bergstrand om det, på sin träning, den jävla löpningen han gör där för 1-0 mot Schweiz är det väl, där han slår passningen på egen planhalva och sen tar en löpväg hela vägen till mållinjen och får tillbaks bollen av Berardi, hans lagkamrat och sådär. Så att han har varit i förhållanden och sammanhang där han har trivts jävligt bra. Nu är han ute på en ny piazza och var i, alltså Juventus är något helt annat. Med det sagt så har jag ungefär samma sak om Chiesa också. Och Chiesa har ju tagit steg till en av de fem, alltså utan överdriva, fem bästa anfallarna i världen efter de jävla målen han gjorde i EM.
Ja, en otrolig Chiesa, han kommer att ha en fantastisk säsong i Juventus, det är jag helt säker på. Vi får se lite grann med Juventus om de får igång Dybala också. Det är också en viktig spelare att få igång för att det ska göra skillnad till Juventus. Så det är klart som tusan att Juventus ska inte sluta fira. De ska egentligen stå som Serie A-segrare. Jag tror själv, dock trots sina problem, så sticker jag ändå ut haken och säger att Inter tar det.
Mm, jag tror Milan. Men det var kul, jag satt och kollade lite på alla de här 100 tv-kanalerna. Så var det ju som sagt Juventus mötte sig själva som U23, där, år 2023. Bonucci var med och spelade, Chiesa var där, och Morata gick runt och missade lite grann också.
Ja, men då är det som vanligt igen.
Och sen måste det vara kort, vara lite estetiskt också, prata om Roma har ju fått ny tröjleverantör. Det är ju så jävla trött, det är ju Liverpools gamla. De är ju så trötta som man blir alldeles. Det är varken fult eller fin. Nu idag när vi bandar här så kom de vita, och det ser ju ut som några jävla badringar på armarna där. Och man vill älska det så mycket, och vitt är snyggt. Men det går att göra så jävla mycket mer. Och bara med innan, vi, alltså innan du hugger det. Jag såg Juventus tredje ställe, har du sett det?
Ja, jag såg det. Såg ut som en sån här. Jag har sett såna, du vet, inte Nutella har ju sin egen. Men jag har sett andra såna chokladburkar som har
den designen. Av, liksom.
Ja. Jo,
men det var ju kul och blått och kors och skit och alla möjliga jävla färger överallt.
Men jag har sett värre, alltså Juventus är ju, det är en ny historia att säga. Jag vet inte om du har sett Pumas kollektion av 3D-tröjor i år.
Är det samma på alla det?
Ja, de tar ju bort klubbloggan. Klubbloggan står ju inte ens på 3D-rollen, det står ju liksom ett namn på tröjan. Då står det till exempel klubbens namn Valencia, och så är loggan borta. Det ser ju ut som det är någonting du köper i... Ja, men tänk att något sunkigt tak i Bangkok du köper för 20 spänn typ, som du vill ge till ungen för de tigger fotbollströja. Du vill inte köpa en matchtröja för det är så dyrt, så köper du en sån för 20 spänn vid stranden där, va? Och ger dem. Det är den jävla typen av spel.
Ja, vilka italienska lagare som har Puma-klubblag?
Ja, dåligt på det.
Ja, Adidas, Milan och Adidas, va?
Adidas är alltid bra. Adidas är alltid bra, men sen är jag från Balkan också. Adidas är ju, det är ju våra nationalklubb.
Men Inter hade ju också. Inter har ju Nike. Mm. Tror jag, men inte fel. Och de hade ju, det var någon kille på Hemköp kom fram för några dagar sedan och bara, han skulle visa de där jävla bilderna vid kaffet där. Och vad fan är det här liksom? Så det var någon sån ormskins.
Den såg jag. Jo, men de jävlas med ränderna så in i bomben.
Det började men det bara ha ränderna. Vad fan är det? Vi älskar ju ränder.
Ja, det har jag varit på med. Man ska aldrig svika ränderna. Milans tröja var inte speciellt.
Ränder.
Jo, men grejen var, Milan förra året, om vi tar ränder, den var bra. Nu börjar de igen att ha vissa ränder som är lite tjockare och andra tunnare. Förstår inte alls det. Alltså nej, det blir inte stilrent för mig.
När man då klagar om det måste vara lite samtidigt. Och Juventus i år är ju alltså, på en annan planet om man jämför med förra året. Förra året måste det kommer gå på ett museum som den fulaste matchtröjan ett internationellt stort europeiskt fotbollslag någonsin har haft.
Ja, men nu har de hittat hem sina tröjor i Juventus, absolut.
Jävligt mycket Adidas bara på dem, men det är ju som det är liksom.
Men jag får säga Venezia i år. Fy satan vad fina det. Det är en tröja.
Kanske blir man påverkad också över att reklamen dunkades ut av lätt neurotiska kvinnliga fotomodeller i de något högre tonåren. Det hade inte fungerat i Sverige, kan man säga.
Jag missade det, får jag säga. Det
kan inte påverka. Vad fan, det var en fotomodell tjej, du vet, och man säger så, oj, vad är det här? Ja, Venezia, vad fan? Det måste ju vara någon sån här. Men det var ju klubben som promotade herrarnas matchtröjor på kvinnliga fotomodeller. Det är lite sådär. Kan man ju åsikter om. Men jag reagerade på det, jag gick vidare.
Vad säger
men
du
jag
själv?
Är jävligt med att köpa tröjan.
Ja, nej, men samma här, det får jag ju säga. Vad tror du själv?
Vilken leverantör?
Vilken är det de har? Nu, hjärnsläpp.
Det är kappa.
Kappa, ja.
Fina kappa.
Ja, vad säger du själv då? Vad tror du om Milanolagen i Orbe då?
Jag tror, nej men det är tajt såklart som fan på alla sätt. Men jag tror att Milan drar längsta stråk. Jag hade någon enkät på Svenska Fans också. Jag får hålla fast vid det. Jag tror Milan vinner.
De har ju... Ja, alltså där får man ju ändå säga att de har ju varit aktiva nu den här sommaren. Är det någon klubb som verkligen missade Bosman eller åkte på en Bosman-smäll så är det Milan då med Donnarumma som stack och Calhanoglu som stack till Inter. Det är liksom noll spänn ersättning att tappa Donnarumma på det sättet.
Ja,
den är inte bra alltså. Calhanoglu
är skitsamma kan jag tycka, men det är hårt. Men Donnarumma, framförallt med det EM-et han hade liksom...
Otroligt. Otroligt. Men vi får se en sån som Oliver Giroud kommer in där. Det blir väl lite grann att han och Zlatan kan ju pendla. Det blir väl lite skador och sånt som dyker upp som man har lite bredd. Men intressant fönster. Fortsätter värva ändå ganska ungt Maldini.
Ja, det är nog bra om man gör det. Får sänka den medelåldern med de gubbarna i oss.
Jo, men han gör ändå lite grann. Nu kommer Florens in här och 31, men annars har det varit 21-22-åringar som han har tagit in här nu i Milan. Så det är klart ett spännande jobb som sker. Milan ska ju vara med där uppe. Jag tror inte de drar längsta strå. Jag tror ändå att Inter löser det. Det är mycket negativa rubriker om Inter, men jag tror fortsatt att det kommer ett nyförvärv till Inter. Fönstret är inte riktigt stängt ännu.
När stängs det den ju?
30:e är det. Det stängs i slutet. Det är ju så att fönstren stängs. De stora ligorna stänger ju samtidigt. Det är ju slutet av den här månaden som är deadline day. Så att inte det skiljer sig åt. Men vi får väl se lite grann. Inter har ju tagit in Calhanoglu. Sen värvade de ju en kille från Holland. Det var ju Dumfries som lovordas efter Hollands EM. Men jag lägger inte någon stor vikt i det för att ja, du lyckades i Holland. Du spelade dina tre gruppspelsmatcher på hemmaplan i Amsterdam. Ni kommer bara vinnare. Men sen tycker jag att klivet från holländska ligan direkt in till Serie A, det är för stort. Det är bara Tatum till exempel. Spelare som har kommit senaste tiden från till Serie A. Jag menar, det var inte så att det är rosa. Det var en omställning att komma in i Juventus också. Även om du var i final i Champions du var nog, gick nästan till final i Champions League med ditt Ajax, så är det en stor omställning att gå från holländska ligan till att göra det väldigt bra i Serie A. Holländska ligan har inte den statusen som den en gång hade.
Nej, men han hade ju liksom, han var ju betraktad som en av de bästa försvarsspelarna i Europa. Det liknade han kom, han var jävligt bra, men han var ändå en junior i början.
Liksom. Ja, men så är det ju. Och det är en omställning. Sen är det ju Juventus visserligen också, men det är även Inter här. Så hittills inte de stora affärerna. Men Inter kommer göra någon affär till som jag tror räcker. Jag tror Alltså, man ska inte underskatta det, men Edin Dzeko, rätt miljö, det är motivationsspelare. Det vet du som Roma-fantast som har följt honom. Jag menar, den här senaste säsongen, det var ingen bra säsong för Dzeko. Säsongen innan Östern in mål. Det är en humörspelare. Jag tror att det här miljön kommer passa väldigt bra för Dzeko. Jag säger inte att han är skyttekung, men han kommer göra fler mål än vad gjorde i Roma förra säsongen. Och han är nia. Han kommer göra sitt jobb där. Så jag tror han kommer passa in bra. Hålla sig frisk, skallen med. Det blir en skillnad. Jag tror att det är sådana små saker. Och att Martinez har en fin säsong. Inter vinner.
Man kan avsluta lite också med att kolla på svenskarna där. Jag hörde något rykte sist om att Albin Ekdal eventuellt var påtänkt för Spezia. Det tror jag inte kommer hända. Han är så pass för viktig för Sampdoria. Spezia som för övrigt också varit ett poplag lite med Italiano som tränare. De har också gjort mycket med italienska mått med ett nytt och jobbat ungt och speciellt. Och har dessutom inte bara gjort utan något framgång med det också. Vilket gjorde de riktigt bra förra året. Fantastisk klubb, ligger i en otrolig vacker del av Italien med en arena med stor örn på. Sen så är det Cinque Terre precis ovanför. Kan man åka till när man inte har annat för sig. Och sen så har vi har ju haft Anel Ahmedhodžić från Malmö som har varit på väg till Atalanta sen 1990 någonting. Jag har pratat med någon idag senast och undrar när fan händer det, men det är ju ingen som vet. Så har vi Svanberg, vad har vi mer?
Ja, vi har en viss kille i Milano också.
Ja, Zlatan, ja. Just det. Mm. Ett tag till. Ja. Vad tror du då?
Nej, men han kommer göra det bra ifrån sig. Zlatan är en klok spelare som rör sig på sitt sätt utifrån också. Vad han kan hantera. Jag tycker han har en bra tränare som Pioli som instruerar också hur han ska röra sig på plan. Var han ska befinna sig på plan. Nu har ju dock skadorna börjat dugga lite tätt för en gode Zlatan, även när verkligheten kommer i kapp för honom. Men han kommer göra sina matcher. Han kommer inte hålla en hel säsong. Jag tror tyvärr att det vi ser med små skadekrämper kommer dyka upp. Det blir nog svårt för honom att kunna matcha både Champions League och Serie A. Det blir nog en varannan matchspel för Zlatan för att kunna orka. Och det är inte fysiken jag pratar om utan att kunna undvara skador. Så jag hoppas att man har tid för honom så att han kommer tillbaka fullt frisk och att det inte stressas tillbaka. Men nej då, han kommer göra en bra säsong. Det är jag helt säker på.
Är det röda sten du har på tavlan bakom dig?
Så är det.
Ja bra, jag var aldrig orolig. Vi summerar väl ihop det här första så här, halvpilotavsnittet, Antonio då? Vad är känslan? Japp.
Känslan är bra, Serie A till helgen, det börjar på riktigt, det ska bli gott. Se fram emot det. Det är alltid spännande och för mig så börjar ju sen Serie A på riktigt också i september för då är trupperna satta. Det är lite rörigt här de här första omgångarna. Det kommer att gå lite spelare in i det sista. Så vi får se lite grann hur det formerar sig. Roma spelar just nu kval till Conference League här nu borta mot Trabzonspor. Så det har börjat komma igång nu med lite matchtempo och liknande. Så nej då, det känns gött. Det kommer igång här nu. Det ska bli kul att följa.
Bra. Och fortsätt att följa oss också och häng i här så ska vi se till att försöka portionera ut det här under någon form av regelbunden taktik och regelbundet tempo. Tack för att ni har varit med i det här första avsnittet. Sprid ordet om det och framförallt det. Och ta hand om er mellan varven. Och tack för att du är med och gör det, Antonio. Eller du är med och gör det. Det är du som gör det. Tack för att jag får vara med och göra det.
Det var så lite så det då. Ciao på er lyssnare.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.